Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack, Nasonex och beanoutsider.se.
Det finns ju många personer som man träffar som är så här, ja, jag kommer aldrig låta någon såra mig så som jag blev sårad igen. Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen, vilket är kanske total idioti, men däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller, så jag vet inte.
Vägen upp mot hennes vita vackra villa slingrar sig upp för en bergskedja. Hela Los Angeles lutar sig mot i norr. Och efter att Lykkeli med ett surrande ljud öppnat grinden från garageuppfarten berättar hon att ett träd nyligen föll ner på hennes hus under en storm. Ingen skadades utom taket, och blåser, det gör det idag också. Lykkeli är en av de där svenska artisterna som slagit utomlands på ett sätt att till exempel amerikaner tycker att hon är deras. Hon har turnerat världen över, gästat USAs största talkshows och jobbat med artister som Kanye West och A$AP Rocky. Världen var hennes, men 2018 förändrades allt. Nu är hon äntligen tillbaka med ny skiva, Aj Aj, och med Värvet avsnitt 523, inspelat då i hennes hem i Los Angeles. Så ska hon tala ut om romansryktena med en av världens största skådespelare. Om en knapp timme vet vi, här är Lykkeli.
Det är så här hela min skiva låter, bara...
Ja, men den är också inspelad här då?
Exakt, med liksom diskmaskinen, det var också värmebölja, så AC:n och massa. Det händer ju saker hela tiden här med vädret.
Men du har väl aldrig varit rädd för att låta det...
Exakt.
Skramla in.
Jag tycker om att ha det mänskliga.
Mm.
Mm.
För det funderade jag på nu när jag lyssnade igenom massa musik med dig, eftersom jag visste att du skulle göra det här.
Ja.
Just att, för jag fick för mig att det kanske var Björn, alltså Ytling som du har jobbat med mycket, ja. som gillade det där.
Ja.
Att rulla liksom innan man börjar.
Ja.
Men det kanske är lika mycket du.
Nej, det är absolut lika mycket jag. Och nu, speciellt på den här skivan, så har jag liksom verkligen gjort exakt som jag vill med allting. Och suttit och mixat i flera månader med Sean Everett. Så här mixat syrsor som jag spelat in. Så absolut.
Okej.
Okay. Ja.
Men är allt inspelat här?
Allt. Så som vi gjorde var att det var jag och Björn här och ingen annan här. Så det här var också liksom ingen tekniker. Vi hade massa olika regler. Så inga. Jag har ju så här mikrofonfobi har jag märkt. Studiofobi. Och lägga sångfobi. Så då var det den här stärken, den skitmicken och inga hörlurar. Så det var bara han och jag på varsin beanbag utan klick. Så att allting är skrivet och lagt här. Det var ju så också, det gjorde så här, vi skrev en låt och sen så direkt när vi hade liksom, okej, vi tar en version bara så vi har det som en demo. Så att allting är lagt här och sen så har jag lagt lite extra trummor och syntar i Stockholm.
Mm.
Men annars allting här.
Du pratar om det här i den här Ingrid-podden.
Ja.
Att den här setupen på något sätt funkar för dig. Att, alltså, du får gärna höras genom en förstärkare.
Ja, jag måste höra mig själv på avstånd. För annars får jag sån himla... När man hör sig själv så bra i studion med så här, jättedyr mick och hörlurar. Så får jag, alltså, jag får sån ångest. Så att... Jag kan inte, ja, det är hemskt. Så jag måste höra mig själv på avstånd med mycket reverb.
Men har det alltid varit så?
Det har alltid varit så. Sen så har jag på något sätt liksom pressat mig igenom. Men sen så har jag också låtit hemskt. Alltså när jag hör mina första plattor så hör jag. Alltså jag kommer ihåg hur mycket ångest jag hade i studion. Så det låter ju verkligen super oförlöst också.
Mm.
Hemskt.
Men har du blivit mer vän med din röst nu när du har fått göra på det här sättet?
Det som är tricket för mig, speciellt som jag gjorde på den här skivan, är ju att när man skriver låten, när man är så inne i själva, så här, okej, vad ska jag säga, vad är formen, vilken melodi, så är det ju, jag är på total upptäcksfärd med, så här, är det sant? Så jag tänker inte ens på min röst. Så det är bara, min röst är bara som ett verktyg för att få ut det jag försöker säga. Så det är väl som att jag kopplar bort min röst och bara försöker jaga rätt känsla och rätt fras. Så det är därför vi också spelade in de första, alltså de absolut första tagningarna när vi skrev. För då är det fortfarande levande. Och man hinner inte tänka på så här hur dåligt man låter. Mm.
Det är så sorgligt att du verkligen har det sådär. Alltså att du har så mycket krångel. Alltså du är ju ändå, du har gjort 5 plattor och jobbat i 15 år.
Ja, men jag har ju också, alltså alla bär ju med sig sina tonår, sin barndom när folk, liksom alla bara sådär, gud sluta sjung, du kan verkligen inte sjunga. Och även när jag gick i gymnasiet så fick jag ju underkänt. Alltså min lärare sa att jag var tondöv. Och jag kan känna så ibland att jag blir väl, alltså när jag hamnar utanför känslan så kan jag bli väldigt osäker. Mm. Det är som att jag tappar kompassen. Och det gör man ju ofta i studion eller när man liksom ska prestera eller så här jobba med, speciellt här, ibland när jag gått in i så här hiphop-studio så att man går in mer och så här, sjung exakt så här. Då är det som att jag verkligen har ingen, alltså jag tappar allt. Så jag kan inte sjunga exakt så som någon vill. Jag kan bara göra om jag känner känslan.
Mm. Det som lyssnarna inte vet och som kanske är helt onödigt att jag berättar också.
Mm.
Men det var ju att innan vi började rulla här så var du upprörd för att jag inte hade hunnit se de filmer som kom med albumet.
Precis.
Och då, kan du liksom inte berätta om den processen? För det låter ju väldigt spännande att, du liksom, att det är lika mycket ett visuellt koncept, eller vad fan man ska säga, som ett audiellt.
Ja, det enda är, jag tror att det hade varit roligare om du hade sett det. För då hade du förstått och då hade du frågat. Då hade du också haft dina egna synpunkter på det. Så att, att försöka förklara konst, det är ju så...
Fast en grej som jag kände var väldigt tydlig när du började förklara och sen avbröt dig själv var ju att det egentligen är typ en film.
Det är inte en film, utan det är väl, alltså, jag har ju någon himla, det är någon sak med, jag har alltid känt mig, alltså, när någonting känns väldigt mycket, så är det som att jag zoomar ut och är så här, gud, det här är en film. Jag har alltid haft så, har alltid zoomat ut och sett det utifrån. Och sen så den här gången speciellt så hade jag också så här, samtidigt som jag gjorde, alltså när jag gör musik så ser jag ju scener hela tiden. Det är som att jag ser hur jag vill att det ska låta. Okej, nu står jag här, det regnar, kameran pannar ditåt, zoomar ut, makro in, baklänges. Så det var som att jag försökte fånga liksom hela historien som hade hänt, men även hela min relation, det är ett stort ämne, men hela min relation till kärlek har jag också haft. Jag är en förvrängd bild för att jag har varit för besatt av film. Så det är som att jag försökte förklara liksom allt som har hänt mig, men bara ta nyckelscenerna och så låter jag de scener som är 7 scener bara loopas. Så att det blir mer som en, det är väl som en blandning mellan installation, film, men också så som vi konsumerar konst, eller allting nu, är ju så här, men jag såg det klippet på Instagram.
Mm.
Det enda vi gör nu, är att se ett litet klipp eller en bild av någonting. Men för att få den bilden så måste vi förklara, eller jag måste jobba, vad hände innan, efter, bla bla bla. Så jag skrev ju hela filmen. Och filmen är en film i en film. Och sen så filmade vi 7 scener som sen loppas i all oändlighet.
Om jag förstår saken rätt så hade du lika gärna kunnat vilja göra en lång film?
Jag har extrem respekt för film. Så jag kan inte göra en film.
Nej, men...
Jag hade gjort en jättedålig film. Så att,
men du skrev hela filmen, sa du?
Precis, det gjorde jag.
Ja.
Men det var ju bara för att jag skulle få de scenerna.
Mm.
Mm. Så att vi skulle vara så inne i själva stunden. Så att vi alltså, man kan ju inte heller bara spela en scen från ingenstans.
Nej.
Så är livet. Man har ju hela livet att dra ifrån. Även om man bara ser en liten glimt.
Men hur ska du vinlägga dig om att folk fattar det här?
Prata
om det verbet. Bra idé.
Det kommer ju vara, du kan ju se hela den här filmen, om man nu vill säga det, på Instagram. Så som folk tittar. Mm. Det är ju bara ett klipp. Så vi kommer droppa klipp för klipp för klipp. Och sen så kommer vi även göra en stor installation. Där jag också kommer mixa hela skivan igen i så här spatial audio med 100 högtalare. Så då går man in och sen så är det som att, alltså, filmen är ljudet, förstår du? Det kommer röra sig fram och tillbaka. Så att själva upplevelsen är ju som en somatisk upplevelse. Du ser, men du hör och känner samtidigt.
Vad ska du göra här?
Jag kommer göra det här. Den första är här i Los Angeles. Mm.
När?
I början på juni.
Var?
Det kan jag inte berätta än.
På en hemlig location?
Yes.
Men du vet vad det är?
Yes.
Ja. Vad spännande.
Ja. Så, alltså, saken är ju idag också, det är klart att den här skivan också som jag har mixat i 100 år och så här, dragit ut på tejp fram och tillbaks, liksom hållit på, alltså jag har aldrig mixat så här mycket. Att sitta liksom i en pincett och så här, ja, tunna ner liksom frekvenser och hit och dit. Och såklart man önskar att folk skulle lyssna på det, jättebra högtalare. Men de kommer ju lyssna på sin iPhone med sina hörlurar. Eller man filmar en film på film och hit och dit. Så kommer de kolla på sin iPhone. Så att jag tror att det är någonting också att man inte kan acceptera så som folk konsumerar. De gör ju som de vill.
Mm.
Så det är också lite så som det här projektet är. Att då får du, du kan titta på din telefon. Mm. Men du kan också komma och liksom ta svamp och känna hela karusellen, mm, om du vill det också.
Mm. Ja, det låter ju härligt nu när du säger det.
Exakt.
Det andra. Ja. Hur ser ditt liv ut så här våren 2022?
Mitt liv är ju att jag har jobbat på det här jättelänge. För det var så mycket, alltså, ja, jag filmade allt det här och jag vet inte om du såg en av de scenerna i så här flera hundratusen stillbilder som blir som en karusell som tog på riktigt månader att editera. Så att varenda sak har tagit, jag vet att det kanske inte låter eller ser så ut, men det har tagit så mycket tid.
Vänta, förlåt, men är den tagen med en sån där ringrack?
Alltså där, ja, fast det är 400 kameror.
Och det är det?
Ja, precis. Mm. Så det är liksom massa sådana tekniker som vi gjorde som är jättesvåra tekniskt. Mm. Och sen så vi hade inte så mycket pengar heller, så att det är ju så alltid, har man inte pengar så måste man ha tid.
Ja.
Och sen så var
det är ändå roligt att göra en grej med en teknik som bygger på 400 kameror och inte, alltså, men lite pengar fanns det uppenbarligen.
Ja, fast
eller
på riktigt.
Det är ett hobbyprojekt för dem som har varit inblandade.
Absolut, och ja. Vi frågade ju, den tekniken är ju från sexscenen i Fight Club, så vi mejlade han DP:n och frågade så här, hur fan gjorde ni? Typ så här, hur mycket kostade det? Han bara, ah, nej men det var ju, jag tror, 1-2 miljoner dollar. Så att vi gjorde ju det på, alltså verkligen inga pengar alls. Så att vi fick tag i någon liksom kille som bara så här, ja men fan. Alla liksom gjorde oss en stor tjänst, mm. Absolut. Och hur mycket problem som helst hade vi när vi spelade in också. Mm. Jag svarade inte heller på frågan hur ser mitt liv ut. Jag sa bara...
Nej, det gjorde du faktiskt inte. Tack så mycket för att du gör mitt jobb åt mig.
Problemet med mig är att jag pratar för mycket. Hur ser mitt liv ut nu? Nu antar jag att nu är jag inne i den här fasen. Att jag ska göra intervjuer och vänta på den stora domen. Om det har gjort det bra eller inte. Och sen så ska jag turnera i höst. Så att... Jag måste komma i liksom den formen också. Att jag tillbaks till min kropp. Tillbaks till att resa. Jag har inte rest någonting. Och även bara nu. Jag var tvungen att åka till New York i några dagar. Så blev jag sjuk. Liksom, jag blir sjuk hela tiden när jag reser. Så då fick jag en glimt av så här. Fy fan, jag ska på turné igen. Hur ska det här gå?
Mm. Mm. Är det i Amerika du ska turnera? Eller?
Europa också.
Ja. Mm. Så du förbereder dig för det genom att spela tennis?
Spela tennis, precis. Jag försöker dansa och sen så bara försöka, alltså speciellt den här tiden, jag var liksom fast här för jag kunde inte åka till Sverige för att mitt visa hade gått ut. Så om jag hade åkt dit så hade jag inte kommit in igen, så jag var fast här i 1,5 år. Alltså åkte ingenstans. Och på något sätt så, jag vet inte, jag har verkligen, jag har haft sådana problem förut med insomnia, att jag alltid är sjuk, jag kan inte komma i varv, jag är superdeprimerad. Alltså jag har haft så mycket liksom, ja men det här är ju problem som alla har. Men vi alla försöker komma på vad det är för fel på oss och hur vi kan liksom bara vara. Så att jag var här och sov, lagade mat, liksom, jag gjorde jättemycket terapi. Så att jag liksom, ja, jag har blivit en riktig hemmakatt.
Mm.
Så att det är svårt faktiskt att så här, okej, nu måste jag ut igen. Och jag vet att det kommer vara svårt.
Men har du fått ordning på sömnlösheten?
Mm,
och...
Jag har fått ordning på så mycket saker.
Okay.
Mm.
Med den här terapin?
Med den här terapin, men också vara på en plats. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv hade jag inte varit... Alltså, kanske inte hela mitt liv, men från att... Alltså jag reste ju jättemycket när jag var barn också.
Mm.
Så att sen... Jag var tonåring, har inte jag varit på ett ställe mer än typ 2 veckor eller någonting sånt. Mm.
Mm. Det känns som att vi var lite inne på det med sången, men när du och jag pratade förra gången så pratade vi ganska mycket om självhat.
Ja.
Kanske en onödig bisats, men jag tar den ändå. Att jag kommer ihåg när jag har gått flera vändor i terapi, för jag har alltid tänkt att det är mycket bättre för en terapeut löser mina problem än att jag gör det själv.
Mm.
Och då vet jag att min terapeut sa till mig att ja, men
Okej, men det här är ju bara ett symptom det du kommer hit med. Liksom, grunden är ju ditt självhat. Och det vet inte jag om jag kan hjälpa dig med.
Ja, men jag tror ju att alltså, har man mycket självhat, det har man ju inte. Alltså, det är väl att man kommer in i den här världen. Man är ju liksom liten och oskyldig. Och man känner sig inte, man kommer ju inte in och hatar sig själv. Det är ju för att på något sätt så har man fått för sig att man inte kan bli älskad. Eller de personerna som ska ta hand om en inte kan älska en på det sättet som man behöver. Så det är väl där man måste komma tillbaks till, liksom, till och med innan självhatet. Mm. Varför började jag hata mig själv? Det är ju någon slags spegling till antagligen sina föräldrar, sin familj, sen alla kärleksrelationer man har.
Ja, okej, okay, men har du då kommit till insikt vad det var som fick dig att börja?
Absolut, och det är ju väldigt, det är liksom, alltså så har vi ju alla, så här, att man går igenom hela sin barndom, och det har jag gjort, absolut.
Mm. Ja. För jag, alltså jag tänker att det skulle vara, jag tänker mig kanske att jag är lite rädd för att bli kvitt det för mycket också. Att jag tänker att det är min motor lite.
Det tror jag
inte.
Det
har inte varit för dig?
Nej.
Nej,
nej absolut. Nej, det är faktiskt inte.
Men vad är självhat då?
Självhat är väl, det är liksom, det är väl ens inre dialog. De säger väl, alltså allt sånt här har jag gjort på engelska. Så jag försöker så här översätta hur man säger på svenska.
Jag har intelligenta lyssnare om du vill använda dig av engelska.
Jag vet, men det är ingenting värre som folk hatar än när svenskar pratar engelska. Ja. det är väl det undermedvetna. Man har ju som en sanning man tror om sig själv. Att så här, jag är äcklig, jag är ful, ingen kan älska mig. Och sen så går man ju hela livet och försöker bevisa för sig själv och alla andra att det är sant.
Mm.
Vi har ju alla den liksom stora livslögnen inom oss.
Mm.
Många mer än andra. Och det är ju det undermedvetna. Och ens barndom.
Mm.
Och sen så all skit man är med om efter. På grund av allt sånt.
Så självhatet är summan av all, nu pratar jag engelska, men all rejection och liksom...
Jag är väldigt intresserad av liksom anknytningsteorin och allting sånt. Så jag tror mycket på att allting har med anknytning att göra. Om man känner sig oälskad och allting sånt.
Mm. Ja. Jag undrar ifall det ställde till för mig att farsan drog så himla fort efter att jag föddes. Det kanske liksom...
Är du ironisk nu?
Nej, nej. Nej, jag är 100%.
Det här är inte någonting ni har pratat om.
Jag och pappa.
I terapi.
Nej, jag går till en KBT-kille. Han skiter okay. i min barndom. Han okay. är helt ointresserad.
Nej, men det är väl självklart. Alltså, det är det ultimata svaret. Ja,
ja. Ja, intressant.
Alltså, barn speglar sig ju bara. Så att allting som händer tror vi är vårt fel.
Mm.
Jag menar, vi vet väl alla folk som har haft en trygg anknytning. De har ju inte samma problem som vi andra.
En sak som vi aldrig riktigt kom till skott med 2018 när vi pratade. Det var det faktum att du, liksom, du har varit... för i Amerika så känns det som att så här, ja, okej, vi är öppna, vi pratar om allt. Fast inte om självhat. Alltså, så här, du är bäst i världen. Och vi är en nation som består av 320 miljoner som är bäst i världen.
Mm.
Och jag refererade till en intervju som du gav med New York Times. När du liksom är så här, väldigt alltså det är väldigt roligt att höra dig säga det. Men de blir så chockade
av... Vad sa
av,
jag?
Nej, men du sa typ att du hatar din röst och bla bla. Aha, och det tyckte okay. de var så märkligt då.
Ja.
Men det jag undrar är, för att det där är ju väl ingen... Det var ju liksom ingen påse som du satte på för New York Times. Utan det är ju för att det var real för dig då.
Ja.
Men eftersom du, antar jag, även är öppen om det i andra sammanhang.
Ja.
Alltså, kan amerikaner relatera?
Jag tror att
eller
det
till
blir,
den typen av problem kanske jag ska säga.
Alltså det som är problemet här även när man jobbar här är att det är liksom kapitalism. Alltså det handlar ju mest om så här, att framgång på något sätt sen leder till pengar. Så det kan vara svårt att jobba med amerikaner är ju att så här, när jag börjar säga gud, oh, jag får sån ångest, jag vill dö, det här är det värsta, det här suger, så börjar de säga no, it's great, you're amazing. Och jag kan liksom inte lita på dem. Så det är svårt, att jag inte kan lita på någon riktigt. Och då blir man ju osäker, då börjar hela saken vackla. Så att jag tror att jag bara, alla jag jobbar med är ju antingen europeer eller till och med kanadensare hjälper ju. Okay. Att jag måste känna av att vi är på samma nivå av självhat. Mm. Inte kanske självhat, men att man är kritisk till allting. Och man tycker om väldigt lite. Till exempel Björn, det var väldigt fint när vi började jobba igen. Vi gjorde inte det på den förra skivan, så att vi har tagit flera års paus. Att han liksom, han kan inte ens prata om min förra skiva för att han tycker att den är så dålig. Att det är liksom så här, jag kan inte ens, vi skippar det kapitlet helt. Och det jag känner mig väldigt trygg. Det var som att komma hem.
Ja.
Mm.
Att han såg det.
Mm.
Men jag...
Och det gör alla mina bästa, alla som jag jobbar med, som jag respekterar, kan verkligen såga mig. Och ge mig extremt mycket kritik.
Mm.
Det gör att jag blir trygg och är så här, okej, jag tar med dig på den här, nu kör vi.
Okej, det är så man ska göra alltså. Får man jobba med.
Fast du kan inte heller, du måste också hålla någon typ av nivå själv. Du kan inte vara en idiot och såga en.
Okay.
Ja, eller kan du också.
Ja. Men... Jo, det var jättestort ett tag när Neil Strauss kom med den här The Game. Att man skulle... väldigt framgångsrikt i pick-up-kretsar. Jag vet inte vad det heter när man bara förelämpar någon.
Jag tror att också det här självhatet, jag vet inte om det är hat, jag tror att det är mer självkritik.
Mm. Men det kanske kan vara sunt också, för då kanske man gör det bättre.
Exakt. Ja.
Vänta nu, jag hade en jätte... Jo, men jag vet inte, jag behöver kanske inte smöra för dig nu bara för att vara någon slags motvikt. Men jag tycker ju fortfarande att den är otroligt bra.
Vilken?
So Sad, So Sexy. Men är den... För att jag tänkte på det, att det känns som att den... Du mådde inte kanon.
Det gjorde jag verkligen inte.
När den gjordes.
Så det var som att jag gjorde en skiva, jag var inte i mitt liksom sinnesfulla bruk. Men den ledde mig hit igen, så att det liksom, det var jätteintressant att jobba med den. Och den räddade ju mig då, att jag liksom hade någonting att så här klamra mig fast vid och göra när min mamma dog och jag separerade och jag var liksom helt. Så att den gjorde att jag liksom fick ställa mig på fötter igen, så här, klippa håret, färga i blont och bara så här, nu jävlar, upp och hoppa. Så att det, menar, vad ska man säga? Och jag lärde mig så mycket när jag gjorde den. Och speciellt låtskrivarmässigt var det som att eftersom jag jobbade med så många olika personer, så det var som en så här låtskrivarskola.
Mm.
Så jag hade ju väldigt kul när jag gjorde den. Men i efterhand så... Och jag ville också göra någonting som... Alltså, jag gör ju alltid saker där jag står. Och det var ju mitt liv just då. Att jag liksom på något sätt hade doppat in i den amerikanska drömmen. Och jag lyssnade extremt... Alltså jag har alltid lyssnat på hiphop. Jag lyssnar på hiphop nu också. Alltid. Hela tiden. Men att jag var sugen på att så här, låta det skina igenom.
Mm.
Och det kan man ju inte ångra.
Nej. Men hur känner du för låtarna idag då?
Låtarna tycker jag är bra. Jag vet att om jag skulle spela varenda låt på gitarr så skulle de fortfarande hålla. Det är väl produktionen som jag inte tycker om. Och att på något sätt att jag... Att min röst låter väldigt distanserad.
Mm. Mm. Du fick inte sjunga igenom en högtalare.
Ja. Men låtarna är bra. Det är produktionen som kanske inte är tidlös.
Är det den Björn har problem med också?
Ja, det tror jag.
Mm.
Också att jag kanske skrev, alltså jag anammade det amerikanska sättet att göra skivor på också, att man liksom jobbar med så här 1 miljon människor och provar olika saker. Så det är klart att ju fler människor som är involverade, deras energiinfluenser kommer ju in också. Så det är väl mer som ett kollektiv. Och den här skivan var det så här, bara jag och Björn. Mm. Så det var som att komma tillbaka till mig själv och allting jag har lärt mig. Som jag sen kan använda och sen strippa bort allting. Och bara ha liksom, ja, gitarr, en stärkare och mikrofon.
Mm. Det är inte mycket upptempo i den nya.
Nej. Jag var inte heller, alltså, jag mådde inte jättebra när jag gjorde den. Ja.
Mm.
Men jag tycker inte, alltså, jag tycker inte om att göra upptempo musik och jag kan inte göra upptempo musik. Alltså jag hatar när man kommer in med den intentionen att sådär, försöka göra någonting upptempo. Det har ju hänt så många gånger att folk försöker göra upptempo med mig. Jag liksom, jag hatar det. Jag tycker om att lyssna på det, men då lyssnar jag på hiphop.
Mm.
Jag kan inte göra det.
Det låter frustrerande.
Det är för mig är det frustrerande. Det är inte så som jag jobbar, men det är kul också att träffa såna typer av människor och kolla hur folk jobbar. Pretty penny, so I don't know where to start. Tag along, I'm a vagabond to your heart. I mean, what can I say? I'll drive to you like two nights in a row. As you go, I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
När ni gjorde den här skivan, du och Björn, hur mycket bråkade ni?
Nej, alltså nu, det är som att såhär, det var fantastiskt. Alltså vi bråkade jättemycket när jag var yngre. Inte såhär, blev irriterad. Nu är det som att såhär, vi är båda så mycket äldre. Vi har båda barn. Så att nu var det som att vi liksom var såhär, ett skilt par som gifte om sig.
Mm.
Så att vi bråkade inte mycket alls. Utan det var verkligen så kul och så såhär... Vår alkemi är såhär, gud, du och jag skriver bäst låtar tillsammans. Han är den bästa personen jag någonsin har jobbat med. Så det var jättehärligt fram tills sista låten. såklart när jag var i Stockholm. Och då var jag där i en månad, för jag kunde bara vara borta i en månad. Och vi hade liksom inte, och då bråkade vi om så här, ska vi ha trummor, ska vi inte ha trummor? Så då var det så här, alltså stämningen de sista dagarna i Stockholm var brutal.
Okej.
Okay. Så vi hamnade liksom där. Vi har provat en miljon olika saker, det funkar inte. Och jag är så här, shit, jag kommer komma tillbaks och jag har ingen skiva. Det här är slutet på min karriär. Och om jag inte kommer över, inte bara karriären men också om man inte heller får förlösning från den här idén, så kommer jag inte liksom komma över det här kapitlet. Så då hamnar vi där igen. Så att man hamnar ju där i, men det är också bra att man hamnar där. Att det är så här, vad i helvete ska vi göra? Och då så provade vi så här, jag var så här, fuck allt, ta bort allting, vi börjar om helt från början, spela synt, ge mig micken så här med stärkan, vi tar en tagning utan klick, ingenting. Så vi gjorde hela den tagningen med bara så här, han och jag, synt. Jag var superbakis, kom jag ihåg, på morgonen, hjärtekrossad. Och sen så igen var det något liksom som hände. Att så här, jag bara, okej, kan du inte flippa den här vokalen? Kan du bara prova hur du skulle låta? Vi höll på en miljon gånger att försöka hitta ett så här riff eller trummor. Kan du bara flippa den här vokalen och göra den baklänges? Så var det som att hela liksom världen öppnades igen. Och så gjorde vi klart den bomb så här. Så det är alltid så. I Fall Rivers också kom jag att vi höll på så mycket med.
Mm.
Mm.
Men är det inte, alltså om det är svårt, eller det kanske inte gäller alltid för sig, det kanske inte gäller när man gör musik på er nivå, men om det är för svårt att göra, då är man på fel plats.
Så kan det vara, absolut. Det måste ju så här komma naturligt. Så är det när man skriver, det kommer, det bara rinner. Håller man på och stampar på ett och samma plats. Men det gör ju också, man stampar med den låten och sen så på något sätt känns alla andra låtar lätta att göra klara. Så det är ju så.
Vilken titel är det på den? Vilken var svårast?
You and I.
Okej. Okay. Ja, den som ligger sist på skivan.
Exakt.
Alltså.
Mm.
Förstår.
Mm.
Alltså jag läste någon engelskspråkig amerikansk intervju med dig om den här skivan. Då sa du, tror jag, om jag förstod rätt, att du var färdig med breakup songs efter den här skivan. Hur vet du det?
Nej, alltså jag tänker också, det är väl så här, lite så här att man, det är typiskt, typ, nu ska jag inte jämföra mig själv med Michael Jordan, det är så här, jag ska aldrig mer spela basket. Det känns som att det är så man ska vara. Men där, jag är inte intresserad av att göra så här offer-breakup-låtar. Däremot så kommer jag alltid skriva om kärlek och liksom hur komplext och komplicerat det är. Men jag vet inte om jag vill göra just det igen. Jag pallar verkligen inte just det igen. Jag tycker det är också så här, när man väl börjar tänka så här, för du vet ju det här när man är i en relation också som är bra. Det är ju det mest läskiga och känsliga, att det är så här, det är som att man håller liksom en kopp med typ vatten och man går upp för ett berg och så här, det kan spilla när som helst och då kommer allting vara förstört. Så att också, att försöka också beskriva hur läskigt det är att också vara i någonting bra, det skulle jag vilja göra, det har jag aldrig gjort.
Men nu när du har blivit hjärtekrossad så många gånger, har du blivit bättre på det på något sätt?
På hjärtekrosseriet.
Ja. Är det kortare downtime? Liksom?
Jag tycker det som är komplicerat när man blir äldre är ju också att det gör så ont. Så reparerar man. Så att sen så när man öppnar upp igen, det tar ju så mycket att öppna upp igen. Så att när det går sönder, då har man liksom, det är så många lager av sorg där under också. Så det är nästan som att det blir värre.
Ja.
Är det inte?
Jo, I guess. Eller? Det var länge sedan jag blev heartbroken.
Och jag tror att vissa personer kanske inte heller öppnar upp igen. Det finns ju många personer som man träffar som är så här, jag kommer aldrig låta någon såra mig så som jag blev sårad igen.
Mm.
Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen. Vilket är kanske total idioti. Men däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller. Så jag vet inte. Vad tycker du?
Jag vet inte, men jag vill ställa en fråga. Jag höll dina föräldrar ihop?
Ja, det gjorde de. Tills min mamma dog.
Ja.
Mm.
För jag har fått för mig att folk som, fast det stämmer kanske inte riktigt på dig då, men jag har fått för mig att folk som kommer från kärnfamiljer liksom kanske har sett det på ett annat sätt. Jag gör inte det för 5 år.
Ja.
Men att man på något sätt har någon slags modell för hur det ska funka då, tänker jag.
Alltså det är väl att jag fortfarande tror på kärlek. Det gör jag fortfarande. Men det är väl så, alltså har man sett sina föräldrar som har varit ihop i 30-40, det är ju också massa skit. För man har också sett så här, fy fan vad jobbigt det är att vara med någon så länge. Så det är dubbelt.
Mm.
Mm.
Bonusfråga, men du sa i en intervju 2018 att du tänkte att du kanske skulle bli ihop med en jättekänd person. Hur har det gått med det?
Vi får se.
Men du har hört ryktet om vem du dejtar.
Vi får se.
Okej. Okay. No further questions.
Ja.
Jag tror att vi är klara.
Okej.
Okay. Känns det okej? Okay, trots allt.
Jag vet inte, det känns som att jag bara gaggat och gaggat. Så du får verkligen klippa ihop det här till någonting som låter någorlunda okej.
Okay. Du får hälsa till Ninni att hon får göra det.
Okej. Okay. Ja, verkligen. Försök.
Ja. Jag tror att hon fixar det.
Okay.
Stort tack för att jag fick
komma
hit.
Tack.
Albumet Aj Aj är ute nu. Skivan som alltså är producerad och skriven tillsammans med musikgeniet Björn Yttling. Uppvärvning med Lykke Li, ja den blev lite annorlunda kan man säga, men även den är ute och har slagit sig ner i ett av de finaste vardagsrum jag sett. Producerade det här av Acast, utgivna programmet gjorde Ninni Westin. Jag heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Här är en snutt av Over med Lykke Li. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!